de flammande eldkloten. Under vissa atmosfäriska betingelser resulterar detta i en synlig urladdningskorona. Det är mycket troligt att iakttagarna i många fall av rapporter om flammande upp- och nervända koner och flammande eldklot snarare sett dessa urladdningskoronor än rymdskeppen själva. I några av dessa fall kan de aktuella farkosterna opererats strax ovanför rad av folkens synfält och endast urladdningskoronan varit synligt för dem. Rymdpatrullen. Galaxernas rådsförsamling. Rymdpatrull är inte det namn som vi använder, men jag har valt det därför att det ger er en ganska rättvis bild av dess funktioner. Vårt namn skulle inte betyda någonting för er. Patrullen står under ledning av en sorts galaxernas rådsförsamling, sammansatt av representanter från alla betydande planeter på alla vibrationers nivåer eller plan i denna vintergata. Rådet har ett mycket intimt samarbete med liknande grupper i andra delar av universum. Återigen, det namn jag använder är inte det rätta, men det ger er den viktigaste uppfattningen om patrullens ändamål. Patrullen torde kunna kallas arbetsutskottet och, om så behövs, vapenttjänsten, som effektuerar rådets beslut. Den skyddar underutvecklade världar mot hot utifrån. Därmed inte påstått att patrullerna alltid är fullt effektiva. När det gäller denna funktion och illasinnade besökare kan då och då göra en del skada, innan de upptäcks avvisas. När en ny värld är under utveckling, hjälper patrullen den genom att ge olika slag av vetenskaplig och etisk upplysning. Även om en sådan verksamhet är något begränsad till patrullens egen moraliska uppfattning. Detta ämne är reserverat för ett senare kapitel. Biståndsarbetare i rymden. Om det skulle visa sig nödvändigt skulle dem också försvara övriga delar av universum mot var och en av dessa underutvecklade världar. Dessutom övervakar patrullen vissa bestämmelser rörande den interplanetariska trafiken och trafiken mellan de olika vibrationsplanen. Den tillhandahåller upplysningar av intresse och vikt för besökande rymdresenärer med avseende på de platser de önskar besöka. Den bistår varje farkost som råkar i svårigheter. Utforskar och kartlägger tidigare okända områden och för ständigt kontroll över och verifierar data beträffande planeter och plan. När en ny värld ska koloniseras hjälper den till att etablera de olika livsformerna och sköter framför allt de tekniska betingelserna tills nykomlingarna är i stånd att reda sig själva. Medlemskap i patrullen står teoretiskt sett öppet för varje medlem av någon i de framstående raserna som kan uppfylla de mycket stränga fordringarna. I praktiken har det emellertid blivit nästan uteslutande ett yrke som gått i arv hos vissa av nordmännen. Många av de övriga framstående raserna har ingen längtan efter denna sorts tjänst. Medlemmar av patrullen däremot känner en stark dragning till sin uppgift. När de dör, återföds de vanligen som barn till patrullmedlemmar. Dessa barn har företräde när det gäller patrulltjänst och tränas upp från födseln. Resultatet blir att det sällan uppstår några vakanser som fylls av utomstående interplanetariska sambandscentraler. Patrullen använder sig av åtskilliga slag av transportplan och andra interplanetariska farkoster, beroende på behovet för de olika uppdragen. Det enda slags transportplan som används över erplanet för uppdragen hittills, 1954, är ett mångsidigt plan som skulle kunna jämföras med era marina, tunga kryssare. Det är cigarrformat. Omkring 2101 långt och tar normalt ombord 2000 personer inklusive besättningarna på de små specialplanen. Planens huvudsakliga uppgift är för närvarande att tjänstgöra som baser och sambandscentraler för dessa små rymdfarkoster. De opererar normalt högt över räckvidden för er radar, men vid några tillfällen har de setts av era astronomer. Kontrollrummet är en del av skeppet som förmodligen skulle vara av största intresse för era vetenskapsmän. Är kontrollrummet. Här skulle de finna ett vidsträckt rum med en rad av hylliknande diskar i form av en hästsko. I mitten skulle chefskontrollbordet med vakthavande officeren höja sig över de andra. Vid dessa diskar skulle besättningsmedlemmarna sitta framför en imponerande uppsättning av skärmar, mätinstrument, urtavlor och kontrollknappar. Jag vill påstå att era vetenskapsmän skulle vara intresserade av dem. Men jag fruktar att inte ens de mest framstående skulle vara i stånd att fatta avsikten med dessa instrument, eftersom de är baserade på en vetenskap många tusen år äldre än er egen besättningen. Besättningarna består av både män och kvinnor. För vissa uppgifter har man funnit det ena könet överlägset det andra. För andra återigen står tjänsterna öppna för alla utan någon åtskillnad. Många fullständiga familjeenheter transporteras omkring eftersom dessa farkoster är det enda stadigvarande hem som många av medlemmarna känner till. För den aktuella uppgiften opererar de från närliggande baser och besättningarna kan oftast föras tillbaka till sina hembaser. Vid andra tillfällen kan rymdskeppen måhända operera långt borta från alla permanenta baser och vara stationerat där i många år. Därför måste besättningsmedlemmarna, om de vill föra normalt familjeliv, ta sina familjer med sig. Detta är inte dålig sysselsättningspolitik understreck eftersom både man och hustru är knutna till samma skepp. Besättningskvarteren är indelade i tre sektioner. Familjeavdelningen, för gifta par och deras små barn. Kvinnliga avdelningen för de ogifta kvinnorna. Ungkarlsavdelningen för ensamstående män. Det återstår ändå rikliga tillfällen till romantik och giftermål är vanliga bland de medlemmarna ombord på skeppen. Det har funnits fall när det gällt mycket långvariga uppdrag. Då barn har fötts, vuxit upp, gift sig och bildat egna familjer utan att de någonsin lämnat sina skepp. Bestyckning. Dessa transportplan är tungt beväpnade, huvudsakligen med olika sorters förintelse- och sönderdelningsstrålar. Dessa skulle, jämförda med en vetebomb, te sig som vetebomben jämförd med pil och båge. De används sällan, men en full uppsättning strålar står alltid beredd. Operatörerna är i normala fall sysselsatta med skiftande plikter men kan mobiliseras till sina stridsstationer på ett ögonblick. Det är sällan nödvändigt att verkligt använda dem. Blotta vetskapen om att en sådan överväldigande stridsstyrka står beredd är vanligen tillräcklig för att lugna ner vem som helst som skulle vara böjd för att starta krig. Denna tunga bestyckning bör inte orsaka någon oro bland ert folk eftersom det varken finns någon avsikt eller förutsebar möjlighet att bruka den mot er. Patrullens lag, som följs som en religion, förbjuder brukande av våld, om syftet kan uppnås på annat sätt. För närvarande kan varje beslut, som skulle påkalla bruk av vapen, genomföras utan våld och med föga tvångsbetonade medel. Händelserna skulle komma att utspelas i en fullt logisk och naturlig följd. Det är inte troligt att ens de som direkt påverkas skulle misstänka att det låg något bakom ett märkligt sammanträffande. Det torde vara av intresse att notera att i motsats till vad som är brukligt hos er beträffande väpnade styrkor är dessa kämpande strålstyrkor uteslutande kvinnliga. När befälet ger order att anfalla sker det endast sedan alla andra medel misslyckats. Kvinnliga strålstyrkor. Vid det här laget har situationen vanligen blivit mycket vansklig och ett ingripande från strålstyrkorna är nödvändigt. Experiment har visat att kvinnor reagerar mycket snabbare och med mindre samvetsbetänkligheter än män. Detta beror på en djupt liggande psykologisk skillnad mellan könen, stammande från och utvecklad ur den skyddande modersinstinkten. Den kvinnliga delen av människosläktet är farligare än den manliga. Till och med bland de mer avancerade folken, organisationen. Patrullen har en högt driven organisation och en komplicerad ordergång. Den brister inte i disciplin. Men liksom när det gäller alla våra social- och myndighetsorganisationer, har officerarna ingen verklig maktfullkomlighet. De behåller sina poster endast så länge de behåller förtroendet från de som står under dem. Om deras underlydande skulle fatta ett gemensamt beslut att förtroende saknas och vidarebefordra det till närmaste högre befäl, skulle officeren i fråga avlägsnas automatiskt, efter förhör och ytterligare träning. Om så behövs, kan han bli förflyttad till någon annan befattning. Sådana händelser är emellertid mycket sällsynta. Urvalet och skolningen är så omsorgsfullt gjorda att det vanligen inte förekommer något ifrågasättande av någon officers eller besättningsmedlemskompetens. Dessa större interplanetariska farkoster använder sig av en mångfald drivmedel. Från deras framskjutna bas på Luna till deras bevakningsstation över er stratosfär är en mycket kort färd. Enligt deras begrepp om avstånd och de torde sannolikt använda vanlig drift. Samma drivmedel torde kunna användas för en resa till Mars eller Venus. Men det torde vara vanligare att begagna primärdrift för en sådan utflykt. Teletransportören. För ännu längre avstånd använder de teletransport. Vid denna resemetod omvandlas för ett ögonblick skeppet och hela dess innandöme till ren energi och överförs nästan genast till någon annan plats i rymden, där det åter omvandlas till materiell form. Denna operation är tydligen mycket känslig, och fastän den kan utföras på mekanisk väg föredrar vanligen de mera erfarna befälhavarna att utföra den på helt mental väg. Samma princip utnyttjas i åtskilliga andra former av mekanismen. Om återomvandlingssteget utelämnas och energin skärs ner blir den en sönderdelningsstråle. En modell av varje önskvärt föremål kan göras av varje lättarbetat material och energin från andra material sammanpackas i den för att skapa konstverk av material som inte kan bearbetas med vanliga hjälpmedel. Legeringar av olika grundämnen, som inte kan förenas på vanligt sätt, kan åstadkommas. Inpackningsprocessen kan pågå ända till den önskade tätheten är säkrad. Det är möjligt att bringa föremål av mycket hårt material nästan till smältpunkten. Bearbetade som lera och sedan avlägsna strålen och låta det bli hårt igen. Lagar och seder. Den oändliga. I min inledning sa jag att jag trodde mig veta att mitt folk nått något högre på den etiska skalan än jordinivånarna. Några av er kan kanske känna sig benägna att bestrida detta, eftersom våra etiska begrepp i många avseenden skiljer sig från era. Vi ser många saker från helt olika synpunkter. Det finns stora variationer bland vårt folk liksom bland era, och det är högst troligt att de högre stående bland er står högre än de lägst stående hos oss. De som bemannar våra patrullfarkoster eller skickas ned till er som markobservatörer är, kanske onödigt att påpeka, omsorgsfullt utvalda med avseende på moralisk och etisk standard. Som tidigare konstaterat studerar vi ivrigt den oändliges manifestationer för att komma underfund med hans avsikter och lagar. Vi tror att vi gjort stora framsteg i den riktningen. Vi har förflyttat många faser av personligt uppförande från teologiens och den abstrakta etikens värld över till den vetenskapliga kunskapens. Vi kan inte påstå att vi lärt oss alla dessa lagar. Inte heller att vi någonsin kommer att göra det. Vi vet emellertid att mycket här ute grundar sig på lagar som är lika bestämda, orubbliga och oåtkomliga som de lagar som styr våra fysiska vetenskaper. Vi lyder dem inte enbart som ett slags etik utan mera därför vi vet att resultatet att trotsa dem skulle bli mycket obehagligt för oss. Karmalagen. Om ni trotsar gravitationslagen och hoppar från en hög byggnad, kommer kroppen att krossas mot gatan nedanför. Om ni trotsar den termodynamiska lagen och lägger handen på en het spis blir ni illa bränd. Det är exakt samma förhållande med dessa andra lagar. Ingen osynlig polisman ser er synd och drar er inför rätta. Ingen osynlig domstol finner er skyldig och bestämmer ert straff. Ni får bara ta de naturliga och oundvikliga konsekvenserna av ert orätta handlande. Sålunda kan ingen förlåta era synder och ändra resultatet. När ni en gång satt lavinen av händelser i rullning, måste den fortsätta till sitt slutgiltiga mål. Det kan inträffa snart och det kan ligga långt fram i tiden. Det kan också ske i ett annat liv. Men det är oundvikligt. Detta betyder inte att era läror, när det gäller att se på ånger och försoning, är fullständigt felaktiga. Det är aldrig för sent att skifta levnadsmönster. Ni kan när som helst sluta trotsa dessa lagar och börja försöka inrätta ert liv i harmoni med dem. Ni kan inte ändra det som ligger bakom er. Men ni kan ändra er framtid på det sätt ni önskar. De av er som betraktar Kristus som sin frälsare har rätt, om ni använder ordet i dess vidaste bemärkelse istället för på ett bokstavligt och trångsynt sätt. Han kommer inte att på magisk väg rädda er utan någon ansträngning från er sida. Det måste ske som ett resultat av ert eget beslut och handlande. Men han har för er utbytt en oändliga slagar, varmed ni kan frälsa er själva. Om vi ser någon som trotsar någon viktig naturlag, vill vi varna honom, så som ni skulle varna någon som stod i begreppet att hoppa från en hög byggnad. Vi föreskriver inga formella lagar beträffande dessa saker, ty vi tycker oss inte ha någon moralisk rätt att göra det. Vi har till uppgift att varna, om vi tror att en person är ovetande om resultatet av sitt handlingssätt. Men här slutar våra plikter och rättigheter. Om personen sedan har varnats, envisas med att fortsätta som förut, sker det på hans eller hennes eget ansvar. Våld eller tvång får användas enbart när andras rättigheter är mycket allvarligt hotade. Den etiska grundlagen, Vår viktigaste etiska grundlag är vårt accepterande av universellt broderskap. Vi betraktar alla intelligenta varelser på alla planeter och plan som bröder. Oavsett ras eller fysisk skepnad. De må fara vilse. Men de är lika fullt bröder och måste behandlas som sådana. Ert hat mot varandra. Ert diskriminerande av vissa raser och religioner och era krig mot andra folk är inte bara moraliskt fel utan även fullständigt vansinnigt. Era materiella kroppar är gjorda av atomer. Som alla kommer från en gemensam källa. Ert andliga jag är en del av samma oändliga. Var och en är bara en liten del av en mycket större helhet. Er hand skulle inte i ett plötsligt infall av vrede sticka ut ert öga. Era tänder skulle inte ondskefullt bita av er tunga. Varför skulle ni då vara så dåraktiga? Att ni söker skada en annan person. Som i själva verket är en del av er själva. När ni skadar någon del av en helhet. Skadar ni det hela. När ni skadar helheten. Skadar ni också varje del därav. När ni skadar er nästa. Skadar ni er själv. När det gäller den sexuella moralen har vi inte heller några särskilda lagar. Och var och en må teoretiskt sett handla enligt eget gottfinnande. I praktiken har vissa seder blivit gängse bruk. Och de flesta av vårt folk rättar sig efter dem. De som allvarligt bortser från dessa seder skulle bli föremål för moralisk påtryckning av andra. Eftersom vårt folk är i högsta grad telepatiskt. Är det omöjligt att dölja ett lågt eller ont uppsåt. Och likaledes omöjligt för de andra att dölja sitt förakt för syndaren. Moralisk påtryckning är sålunda ett verkningsfullt instrument. När det gäller att genomdriva saker som blivit allmänt accepterande. Bröllopsritualen på Venus. Både månggifte och konkubinat är socialt accepterade under vissa betingelser. Men få omsätter det i praktiken. De flesta männen tycks känna att en kvinna är ett tillräckligt problem. Utan att de mångfaldigar sina äktenskapliga bekymmer. Bröllopsritualen betraktas inte som inträdesbiljett till det äktenskapliga ståndet utan snarare som en högtidlig akt för att offentliggöra ett redan existerande förhållande. Detta betyder att vi erkänner att endast ömsesidig kärlek kan skapa och hålla i helig ett äktenskap. Den älskare som är trogen sin kärlek är gift i den oändliga ögon. Den hustru som inte älskar är inget annat än en sköka. Trots alla de lagar, seder och religiösa dogmer som ni kan skriva. Skilsmässa bland oss kan sålunda genomföras genom en enkel allmän förklaring från endera parten. Men det är ett nästan okänt begrepp. Fördelningen av resurserna. Den heligaste av era lagar, de som gäller ägendomsrätten, är de minst heliga hos oss. Vi håller före att man bör ha privat egendom bara i den utsträckning att man till fullo kan utnyttja den. Om jag hade ett föremål, som jag inte behövde, och någon annan behövde det, skulle han helt enkelt ta det och ingen skulle tycka minsta illa vara. Ni skulle utan tvivel betrakta det som ohederligt. Vi betraktar det å andra sidan som ett brott av grövsta slag. När er amerikanska regering till exempel tillåter överflödig säd ruttna bort i magasinen. När miljoner svälter på grund av brist på säd. Denna attityd är förmodligen, åtminstone delvis, beroende på det faktum att vårt folk inte har orsak att personligen lägga upp lager av varor för framtida behov. Samma förhållande kunde råda hos er. Er planet har möjlighet att rimligen tillgodose ert folk för många generationer framåt. Om varor producerades förnuftigt och distribuerades rättvist. Men ert folk vill inte vänta på att i tur och ordning få sin beskärda del. Så som förnuftiga människor skulle göra. Istället blir de en vanvettig. Kämpande och lösande ihop vilda djur. Som vart och ett inte bara försöker roffa åt sig sin egen del utan även sin grannes. Spårstämplarna på produktionsområdet spiller ni mycket möda och mycket material på att framställa saker. Som varken är nödvändiga eller överhuvudtaget önskvärda. Istället för att producera välstånd. Producerar ni armod. Den drivande kraften är inte att producera bättre och mer användbara varor utan mer av vad som helst. De som kan bygga och driva de största fabrikerna och tillverka den största mängden av någonting, vare sig det är användbart eller inte, betydaktas med högaktning hos er. De intar en ställning närmast efter dem, som är mest skickliga på konsten att mörda sina kamrater en masse. Arbetsglädjen håller på att försvinna allt mer ur ert liv. Detta tar inte bara ifrån ert folket av de största glädjeämnena i livet. Det har också en stor effekt på de föremål ni använder. Det finns inte två föremål som är exakt lika. Varje person och varje föremål som kommer i kontakt med dem efterlämnar ett intryck och ändrar dem på något sätt. Dessa spårstämplar är viktiga. Ett verk som skapats av en riktig hantverkare som lägger i något av det finaste hos sig själv i det kan bli er trogen tjänare för alltid. Samma föremål byggt av mänskliga robotar kommer att förbli ett själlöst ting. Reinkarnation. Den fysiska kroppen. Innan jag kan förklara något om reinkarnation måste jag nödvändigtvis korrigera några felaktiga begrepp som de flesta jordvarelser har om naturen hos en människa. Det som ni kan se och känna, den materiella eller fysiska kroppen, är bara en del av individen. Det är den minst viktiga delen, snarare en rent jordisk individ, som är kapabel att utföra endast några få elementära kemisk-fysiska handlingar. Detta materiella eller lägre jag är mycket ömtåligt och förgängligt, som ni vet. Mellanjaget, som rymmer alla de nedärvda minnena och instinkterna, existerar under en mycket längre tid, men är inte odödligt. Det högre jaget kommer direkt ifrån det enoendlige själv och är en del av hans odödliga och eviga varelse. Därför är det också odödligt och evigt. Det kan förvandlas från ett tillstånd till ett annat, men det kan inte dö eller dödas, eftersom evigheten är en cirkel utan början eller slut. Och eftersom det är sant att detta högre jag lever vidare, är det nödvändigtvis också sant att det alltid har funnits. Det fysiska eller lägre jaget är en praktisk nödvändighet på er planet för att tillåta de båda högre jagen att ta itu med andra, materiella, ting. Det lägre jaget kan inte åsidosättas, emedan dess brister och begränsningar hindrar de båda högre jagen i vissa fall. Det är dock viktigt att hålla i minnet att detta fysiska jag i NTE är det verkliga jaget. Det är snarare något som det verkliga jaget råkar föra med sig för tillfället. Liksom det fysiska jaget dagligen bär olika klädesplagg. Dödsögonblicket. När det fysiska jaget dör, övergår de båda högre jagen automatiskt till ett högre frekvensplan, som era okulta forskare vanligen brukar kalla för astralplanet. De flesta av varelserna på detta astralplan kommer slutligen att reinkarneras på nytt till kemisk-fysisk våglängd. Även om många av dem stannar kvar i ett tillstånd, befriade från kroppen, i många tusen år. De flesta av ert folk drabbas av en våldsam chock när deras fysiska kropp dör. Trots alla sina understreck religiösa lärdomar fruktar de flesta av dem innerst inne att deras fysiska kropps död innebär slutet på allting. Många av dem stannar kvar i ett förvirrat tillstånd under en lång tid, urstånd att till fullo förstå vad som hänt dem. När de slutligen blir medvetna om det faktum att de är döda, grips de vanligen av en överväldigande längtan att få reinkarnera så snart som möjligt. Reinkarneringen bland vårt folk sker födelse vanligen på begäran, och alla detaljerna ordnas med de blivande föräldrarna innan vederbörande lämnar den gamla kroppen. Vår livslängd sträcker sig över åtskilliga tusen år, men våra kroppar kan ibland bli så gamla, i sådan utsträckning, att de allvarligt hindrar de högre jagens funktioner. När denna punkt har nåtts, utser personen vanligen två betrodda vänner att vara hans eller hennes föräldrar och vidtar arrangemang för den nya kroppen. Sedan, när stunden är inne, skiljs han från den gamla kroppen och inträder i den ofödda kropp som väntar på honom. Det skulle vara teoretiskt möjligt för en person att konstruera en fysisk kropp, atom för atom, enbart på mental väg. Det skulle emellertid vara en mycket komplicerad, ömtålig och långsam process. Det är mycket enklare och lättare att låta kroppen födas på normalt fysiskt sätt. Och i det fallet sköter mellanjagets nedärvda minnen om alla detaljer i proceduren. Det är möjligt för modern att när som helst före födseln överta den mentala kontrollen och göra eventuella önskvärda ändringar i det normala mönstret. Det är helt vanligt att de gör så i avsikt att få fram vissa önskade egenskaper och undertrycka andra, som bedöms som mindre önskvärda. Medvetandet och minnet. Födelsen resulterar i en temporär förlust av tidigare minnen, beroende på det faktum att dessa medvetet måste uttryckas genom förmedling av hjärncellerna, som behöver en bestämd tid för att nå full utveckling. När tiden är inne, vidtar föräldrarna de nödvändiga åtgärderna för att bringa de önskvärda minnena upp till ytan. Frågan om vilka minnen som ska behållas kvar är vanligen en av de detaljer som en person gör uppe med de utvalda föräldrarna före diskarnationen och reinkarnationen. Personen i fråga vill också vanligen hjälpa till med processen att försöka utplåna sådana minnen han inte önskar föra vidare. Det hela kan jämföras med er vana att göra er av med icke-önskvärda föremål när ni flyttar från ett gammalt hus till ett nytt. Det förekommer praktiskt taget inte något medvetet val av föräldrar hos ert folk. Att välja föräldrar. Genomsnittsvarelsen på jorden vill, liksom djuren, vanligen reinkarnera så snart som möjligt i första användbara kropp av sitt folk och sin ras. De höga födelsesiffrorna efter krig beror på reinkarnationsdriften hos de som stupat. Denna press från astralkropparna driver på för att skapa de kroppar som dessa diskarnerade önskar. Det vanliga mönstret, när det gäller de diskarnerade, är att de återvänder till de förhållanden som är mest välkända för dem. Platsen där vederbörande dog är inte av någon betydelse eftersom resa på astralplanet vanligen är en tankefråga. Sålunda vill man i normala fall reinkarnera i sin tidigare ras- och nationalitetsform. Bland de högre utvecklade folken på er planet finns det ett visst inslag av instinktivt urval av föräldrar. En högt utvecklad individ skulle instinktivt stötas tillbaka av någonting lågt och simpelt och skulle vanligen förbli icke-förkroppsligad. Tills han kom i kontakt med en kropp, redo att födas av föräldrar, som står hans egen utvecklingsnivå nära. Detta, som snarare är en instinktiv reaktion, förverkligas inte alltid till fullo. Det händer ibland även att, just som en sådan högt utvecklad varelse ska till att reinkarnera, han skjuts bryskt åt sidan av en lägre och mer aggressiv varelse, som vill lägga beslag på kroppen för egen räkning. Det är en förklaring till de svarta fåren, i goda familjer, att förbereda födseln. Blivande mödrar på jorden, som har någon kunskap om metafysiska ting och förmåga att koncentrera tankarna, kunde göra mycket för att bestämma det slag av barn de önskar. De skulle först bygga upp ett psykiskt skydd runt sig själva och stänga in sin egna utstrålning, för att hindra varje icke-önskvärt väsen att komma in i kroppen hos sina ofödda barn. Sedan skulle de kunna koncentrera sina tankar på att inbjuda något högre väsen att inträda och slå sig ner där. Det är inte särskilt troligt att de kunde lyckas med reinkarnation av någon särskild individ, så som vi gör, eftersom detta fordrar mental aktivitet av båda parter. Det är emellertid teoretiskt möjligt att göra det, förutsatt att båda parter är väl insatta i de metafysiska vetenskaperna, och förutsatt att arrangemangen antingen har vidtagits innan diskarnationen eller genom tillförlitlig kontakt på astralplanet, beroende på vår, jämfört med er, långa livslängd, och det faktum att vår befolkning är så gott som konstant till antalet, är barn mycket mer sällsynta hos oss än hos er. Företeelsen, födelse på begäran, har också givit upphov till några ovanliga psykologiska problem. Vi, som är föräldrar, är naturligtvis som alla föräldrar stolta över våra barn. På samma gång är vi dock medvetna om att de i själva verket inte alls är våra, utan självständiga individer, som vi känt sedan långt tillbaka, och som snarare begär ett visst mått av temporärt skydd och vård, tills de återvunnit sina tidigare minnen, dimensioner och plan. Jag har i olika sammanhang använt mig av termen plan, fastän jag vanligen inte tycker om att göra det. Det är ett ord som tycks orsaka förvirring, eftersom det betyder så många olika saker för olika människor. Det finns åtskilliga nivåer eller plan där både diskarnerade och materiella kan vistas och gör det. En del forskare betraktar dessa högre plan som etern. Andra drar gränsen för den termen vid de högre nivåerna. Vi kallar vår speciella nivå för heaven, vilket inte bör förväxlas med ert teologiska heaven, komma vänsterparentes himmel. Vårt ord, heavi, liksom ert heavi, betyder tät. Det symboliska en är en förkortning som anger ursprunget. Den fria översättningen av heaven skulle då bli en plats med hög vågfrekvens, eller stor täthet, som vi kommer ifrån. Det bör påpekas att högnivåigt material är mycket tätare än materialet på ert plan. Över dessa nivåer med sträckning rätt upp till nirvana eller oändligheten är zonerna bebodda av dessa andliga utvecklade varelser, som har lämnat både den lägre zonen och mellanjaget och sålunda blivit rent andliga varelser. Dessa zoner skulle närmare motsvara ett teologiska uppfattning om himlen än någon annan plats. De som uppnått dessa nivåer reinkarnerar aldrig till någon materiell nivå. Vid mycket sällsynta tillfällen kan någon av dessa varelser temporärt stiga ner till en lägre nivå i avsikt att överlämna ett budskap något slag till människor på ett plan. Men dessa tillfällen är sällsynta. De stora lärofäderna Kristus, Osiris och Budha var sådana frivilliga budbärare. Hälsa. Läkande strålar. Många av era författare har längtansfullt talat om vår förmodade underbara medicinska vetenskap. Sanningen är den att vi praktiskt taget inte har någon dylik vetenskap. Vårt folk har föga behov därav. Vi har och använder olika kirurgiska och läkande strålar vid fall av inträffad skada på våra kemisk-fysiska kroppar. Dessa kan tyvärr dock inte beskrivas för er för närvarande. De vetenskapliga hemligheternas avslöjande kunde även ställa till med stor skada bland ert folk, om de skulle falla i händerna på illasinnade människor. Under nuvarande omständigheter är sådana personer så talrika och så starka att det skulle vara nästan säkert att dessa vetenskapliga hemligheter skulle missbrukas. Enligt våra tekniker är det inte heller säkert att dessa strålar skulle ha någon effekt på era kroppar. På grund av skillnaden i frekvensnivå eller plan skulle det förmodligen vara nödvändigt att framställa en fullständigt ny uppsättning medicinska strålar för ert folk. Det naturliga och normala tillståndet för alla varelser är hälsa, och våra ansträngningar är koncentrerade på att upprätthålla detta normala status. Det är bara när någon individ har överträtt naturlagar och högre lagar som sjukdom bryter ner honom. Insikten om dessa lagar är vanligare hos vårt folk än hos ert. Men jag vill inte påstå att vi följer dem strikt. När vi inte gör det, blir vi sjuka precis som ni. I sådana fall bekymrar vi oss inte om symptom eller följder utom i enstaka fall. Det gäller att hitta och eliminera orsaken. Eftersom ni är en kombination av fysiska och högre varelser, är ni underkastade både naturlagar och högre lagar. Båda dessa måste iakttas. Emedan fysisk ohälsa inverkar på psyket och vice versa. Er materiella kropp existerar på ett kemiskt fysiskt plan och är därför beroende av vissa fysiska och kemiska lagar. Given därför kejsaren vad kejsaren tillhör. Försök inte att trotsa dessa lagar. Försök istället lära känna dem och leva i enighet med dem. Naturlagarna med avseende på näring och hälsa är väl kända bland era folk. Men även ganska nonchalerade. De fordrar inte bara att ni håller en balanserad kost, utan även att födan ska vara hälsosam. Ni kan inte hålla er vid hälsa med föda som har förlorat sin egen friskhet. Och ni kan inte åstadkomma hälsosam föda på åkrar som är utsugna och uttröttade av generationers olämpliga användning. Inte heller kan ni hålla hälsan vid makt med föda, från vilken varje spår av värde raffinerats bort. Förlusten av dessa värdefulla element kan inte kompenseras genom tillsats av några konstlade ersättningsmedel. Människan kan inte skapa liv och dessa element är liv i sig själva. Vägen till hälsa. Om ni vill behålla er hälsa, bygg först upp er jord. Födoämnen som växer på frisk mark behöver inte hjälp av kemiska gödningsämnen eller giftigt otyg. De är stånd att hand om sig själva på ett naturligt sätt. Därefter, ät er föda så naturligt och obearbetad som möjligt. Jag ska inte fortsätta räkna upp de saker som ni borde och inte borde göra. Listan skulle bli ändlös. Som jag tidigare nämnde är alla dessa naturlagar välkända bland ert folk. Allt ni behöver göra är att leta fram de rätta födoämnena och följa förnuftiga levnadsregler. Toxinernas roll när det gäller sjukdom kan inte helt negligeras, men den har blivit kraftigt överdriven. Genom att försvaga funktionerna hos någon del av kroppen lämnar gifterna denna del mera öppen för sjukdomsangrepp. Det är emellertid av vikt att hålla i minnet att grundorsaken till sjukdomen redan existerade. Om detta inte vore sant, skulle sjukdomen aldrig ha angripit. Eftersom det är så, torde den eventuellt kommit i dagen även utan giftet. Sålunda kan man säga att gifterna påskyndat utbrottet och kanhända kan avslöja vilken del av kroppen som kommer att insjukna. Men de är i sig själva inte den primära orsaken till sjukdomen. Grundorsaken till de flesta mer allvarliga sjukdomar är mental eller psykisk. Den är följden av en mental eller emotionell konflikt, vanligen orsakad av destruktiva känslor som hat, fruktan, snikenhet och själviskhet. Det vill med andra ord säga att den eller flera av de högre lagarna har överträtts. Precis som överträdande av de kemisk-fysiska lagarna orsakar ogynnsamma reaktioner hos det fysiska jaget, så åstadkommer överträdelse av dessa högre lagar ogynnsamma reaktioner hos den inre människan. Det finns ingen genväg till verklig inre hälsa, vilken är väsentlig för den fysiska hälsan. Det finns inga piller eller pulver som ni kan köpa på ert apotek. Ni kan inte bara tillkalla någon astral guide eller rådgivare och lägga saken i hans händer. Eller bara rabbla en bön eller någon mystisk formel eller att iaktta någon mystisk ritual. Och inte heller konstruera någon magisk amulett. Ni måste vinna andlig och mental hälsa genom att leva på rätt sätt dag för dag. Den fysiska hälsan kommer som en lika naturlig följd som natten följer på dagen. Det är i själva verket inte alls nödvändigt att jag eller någon annan berättar för er vilka dessa högre lagar är, eller kartlägger vägen för er. Inte heller är det nödvändigt att ni anställer någon expert i sådana ting för att tolka dem åt er. Ni känner redan dessa lagar. Varje förnuftig varelse vet allra längst in vad som är rätt och vad som är fel. Det är inte så att ni inte vet. Snarare att ni ännu inte accepterat det faktum att det är en livsnödvändig sak att handla i enlighet med vad ni vet om hemliga budskap. Men om ni måste ha ett budskap utytt för er, så har ni det redan. Det har överbringats till er värld vid många skilda tillfällen, med skiftande ordalag, beroende på folks förutsättningar vid tidpunkten i fråga. Det budskap som är mest välbekant för människorna i ett land överbringades för nära 2000 år sedan. Det behövs inga vidare avslöjanden eftersom allt redan har avslöjats. Om någon talar med er om saker allt för heliga för att avslöjas, så betrakta honom som en falsk profet. Ingenting har dolts. Ingen budbärare skulle våga förtiga något. Budskapen är allesammans fullständiga om ni har förmåga att förstå dem. Samma budskap kunde ha överlämnats till er, fast i andra ordalag, om folkets förutsättningar fordrade det. Men det skulle fortfarande i grund och botten gälla samma saker. Att förstå detta budskap ligger verkligen inte över den mentala förmågan hos något av era folk. Men få har gjort sig besväret att sätta sig in i det. Man vägrar att tänka själv om inte bleka nöden tvingar en att göra det. Det är mycket lättare att upphöja budbäraren till Gud än att försöka förstå hans budskap. Det och kunde de hellre dyrka honom i olika böner, psalmer, ritualer och ceremonier. Alla dessa saker kunde läras utan till och fordrade inte någon mental ansträngning. Om Kristus. Kristus tillrättavisade sina egna lärjungar för detta misstag. Varför kallar ni mig god? Men de som kallar sig kristna föredrar fortfarande att ta lätt på budskapet och koncentrera sig på att dyrka budbäraren. Han var bevisligen en gudom. Det var nödvändigt. Ingen annan skulle ha kunnat överbringa budskapet. Det växer inte apelsiner på törnbuskar. Men det är inte av någon betydelse. Det är alltid budskapet, inte budbäraren, som är det mest viktiga. Studera ert nya testamente. Läs om och om igen de delar som trycks i rött. Jesus egna uttalanden. Ni kan lätt skumma över de delar som tryckts i svart utan att missa något väsentligt. Dessa uttryck är vanligen någon annans åsikt om vad budbäraren menade och är ofta felaktiga. Många kunde inte själva förstå budskapet. Hur ska de då kunna förklara det för andra? Studera Kristus egna ord och gör en egen tolkning av dem. Medan det är önskvärt att ni förstår budskapet och alla de lagar det innehåller, är det däremot inte nödvändigt att ni väntar med att beträda vägen tills ni inhämtat budskapet. Understreck som jag tidigare sagt. Ert eget inre jag vet vad som är rätt och vad som är fel. Skada inte någon levande varelse i tanke, ord eller gärning. Hjälp var och en som behöver hjälp. Det må vara vän, främling eller fiende. En människa måste förlora sitt liv för att vinna det. Det är kanske den viktigaste och på samma gång den mest missförstådda delen av budskapet. Det betyder att ni måste undertrycka ert eget lägre jag. För att vinna verkligt liv måste ni förlora det liv som är själviskt, fåfängt och sniket. Ni måste förlora er personliga identitet för att osjälviskt tjäna hela universum. Dra er inte tillbaka från världen och tillbringa inte er tid med studier och meditation, som en del religiösa grupper gör. Ty det är en självisk handling. Då söker ni efter frälsning bara för ert eget fåfänga jag. inte för er nästa. Det kan vara nödvändigt att tillbringa några stilla ögonblick i tankar då och då. Men en tro som inte omsätts i handling är ofruktsam och värdelös. Den rätta vägen. Vägen är handlingens väg. Sitt inte sysslolös och vänta på er chans att göra något stort och märkvärdigt gott för världen. Detta är också en självisk inställning. Ni är villiga att tjäna, men vill ha pris och ära i vad ni gör. Stora ting är ofta ett stort antal små ting. Syssla därför med de små tingen, som ni möter på er väg. De dag för dag enformiga och otacksamma uppgifterna, och tänk inte på kommande ära. Inte ens Jesus Kristus sökte glorifiera sig själv. Fastän han var förutbestämd att stå högre än alla jordiska kungar och herrar, hade han likväl först att lära sig lagarna och böja sig för dem. Han förlorade sitt eget förgängliga i kraft av det universella brödaskapet och osjälviskt tjänande och blev den ringaste av människor. Först därefter gick han vidare som den sanne budbäraren för den oändlige. En överste präst efter Melkisedeks sätt. Ty så som en människa måste förlora sitt liv för att vinna det, så måste också den störste bland er på samma gång vara den minste bland er. Förlora inte modet. Om ni tillfälligtvis förirrar er bort från vägen. Människan är ett svagt och bräckligt käril och få kan hoppas bli fullkomliga på ert plan. Men ju närmare man kan komma fullkomligheten, desto närmare kommer man den fullständiga friden och hälsan i det inre odödliga jaget. Vilket i sin tur inte bara resulterar i fullkomligt fysisk hälsa utan även är den verkliga himlen på alla plan. Mentala krafter. Universella energiflöden. På ett av era mentalsjukhus finns en man, som jag kan kalla John Doe. Eftersom ingenting vinns på att avslöja hans rätta identitet för den nyfikne. Enligt hans registerkort är han där. Därför han tror att han är Kristus som kommit till jorden en andra gång. Men uppgifterna är fel, som uppgifter ofta är. Om han verkligen trodde att han var Kristus helt och fullt, skulle han i verkligheten vara Kristus. För saker är blott och bart vad folk tror dem vara. Varje enskild sak i universum existerar enbart därför att någon intelligent varelse har, antingen medvetet eller omedvetet, fört in det i tillvaron genom att använda de skapande tankekrafterna. Den skapande tankekraften. Den skapande tankekraften, vidden av det ni kallar det mänskliga sinnet, är teoretiskt sett utan någon som helst begränsning. Vederbörligen koncentrerad och riktad kan den styra de universella energiflödena, som är oändliga. På så sätt kan människor skapa och förstöra. Det är viktigt att de vet detta, då de ofta kan skapa oavsiktligt, utan att vara medvetna om att de utnyttjar denna alltigenom starka kraft. Och sålunda, om någon fruktar en sak starkt nog, kan han i verkligheten skapa just den sak han fruktar. Men om han använder krafterna förståndigt, kan han förstöra de ting han har orsak att frukta, och skapa sådana som är goda. Men tron och koncentrationen måste vara fullständiga, till absoluta utestängandet av alla andra tankar. I John Doe's fall är inte tron fullständig och allenarådande. Det finns fortfarande i någon undangömd vrå av hans sinne någon liten smula vetskap om att han i verkligheten inte är Kristus utan endast John Doe. Om någon av dessa båda åsikter någonsin skulle utplåna den andra, då kommer han helt att bli vad han tror på. Tills dess är han ingenting alls. Han är vare sig Kristus eller helt och fullt John Doe. Huruvida han någonsin kan bli vad han önskar vara, vet ingen. Få av er har någonsin varit i stånd att avsiktligt uppbjuda tillräckligt koncentration för att medvetet skapa. Men några har, i ögonblick av stor spänning, oavsiktligt lyckats med det.